Herman Lindqvist läser sin egen roman Rubinen.
Till Birgitta. Stockholm en tidig vårvintermorgon. Kan det vara vinden? Det blåser mycket i natt. Vinden rycker i takplåtar och ventiler, tjuter i fönster och dörrar och snurrar upp damm och sandmoln som yra dervisser på den inre borggården på Stockholms slott. Det är ingen som rör sig i slottets salar, ingen människa. Men det är som om ilningar av onda aningar drar genom rummen. Det knäpper i parketten, gardiner rör sig i golvdraget, en dörr slår igen. Fram emot morgonen avtar vinden. Allt är som vanligt, men ändå inte. Stenen har aldrig hängt där förr. Stenen som intendenten hängde upp i sitt fönster igår. Stenen som reflekterar morgonsolens första strålar som eldslågor över väggarna och under en kort stund fyller rummet med ett blodrött sken. Så är allt som vanligt igen. Men ändå inte, för stenen finns där och det röda skenet har varit där. En ny dag är inne, men ännu dröjer skuggorna kvar i hörnen i rummen. Intendentens pendyl slår 7 spröda slag. I rum efter rum stämmer Stockholms slotts 95 klockor in, plingande, dongande, surrande, var och en med sin stämma. För varje slag laddas slottets över 1000 rum med ännu mer förbrukad tid. Ju äldre ett slott är, desto mer förbrukad tid har lagrats där. All sorg och glädje finns kvar. Ingenting som sagts eller gjorts kan någonsin lämnas osagt eller ogjort. Allt finns kvar, fast inte lika tydligt för våra ögon som reporna på möblerna eller svärtan i de antika speglarna. Lika obönhörligt som strålglansen i det en gång så fina praktglasen i vitrinerna sakta grumlas, lika obönhörligt fylls hela slottet för varje tickande sekund med minnen som aldrig kan utplånas. Soldaten i östra trapphuset hör vinden där han sitter lutad mot väggen. Hans hjälm och gevär ligger på mattan. Han skulle egentligen ha stått på post nere i valvet utanför kungens och drottningens kontor. Men vakten blev lång där han stod alldeles ensam i dunklet lyssnande till vindens tjut. Det lät som om slottet rosslade och flämtade. Sandkorn och skräp flög genom luften där ute och klöste mot fönsterrutorna som rispande naglar. För ett ögonblick tyckte han att han såg vita damen röra sig i skuggorna mellan statyerna i galleriet. Slottsspöket i frasande klänning som påstås visa sig varje gång någon ska dö. Han bröt känslan av obehag genom att gå upp i trappan för att helt emot reglementet sätta sig på den mjuka mattan och äta sin medhavda kexchoklad. Han reser sig hastigt då han hör klampet från avlösningspatrullens stövlar. 5 soldater kommer marscherande över borggården. Energiskt borstar han av kexmulorna från luddet i det mörka uniformstyget, trycker ner hjälmen på huvudet, slänger upp geväret på axeln och marscherar strikt reglementsenligt med spikrak rygg och raka ben fram till plattan vid dörren. Kliver upp, vänder enligt alla konstens regler med en ljudlig smäll med stövelklackarna och ställer sig i stram givakt. När soldaterna når porten till östra valvet står han på sin post, post nummer 3. Skönt att bli avlöst och komma härifrån. Då den andra patrullen ur Svea Livgarde kommer ut på slottsbacken och sätter kurs mot Logårdstrappan för att avlösa post nummer 4, är det ingen av de marscherande männen som lägger märke till att det blänker ett öppet fönster ovanför butiken i huset Slottsbacken nummer 10. Korpralen som går först stirrar rakt fram, koncentrerad på en enda sak, att hans patrull går i takt. Han anar inte att hans huvud kommit in i krysset i kikarsiktet på ett gevär som hålls med stadiga händer. Skytten följer den marscherande korpralen. Kulan skulle gå in i höger öga.